With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har ju gjort så himla många bra saker, och jag säger inte att ICA-reklamen är dålig, men det kanske, om du tänker att det kanske inte är det du brinner mest för i din karriär, men det är det som du är känd för.
Mm.
Är det lite orättvist?
Nej, det är det väl inte. Mm. Alltså, det är ju antal publika minuter man syns för. Det är det folk blir ju väldigt överraskade när de säger, hur ofta jobbar du med det där? Är det varje dag? Eller?
Mm.
Nej, men snälla människa, det är kanske 22 arbetsdagar om året, eller 30 kanske, max.
Ja.
Så att det,
vad tar du för en arbetsdag på ICA?
Det får inte jag säga här, och vill inte heller.
Nej. Synd. Nej, men det har jag gått och funderat på. Eller, jag, inte kanske så mycket på din lön, för du har funnits så länge, men jag undrar vad Loa får.
Jag har faktiskt bestämt mig för att inte prata med någon annan om det heller. Och sen så har vi skrivit på papper. Mm. Men det, alltså, folk ska ju inte tro att jag...
Gör det gratis.
Nej, men de ska inte heller tro att jag kan liksom... köpa ett land, för alltså det är ju inte...
Nej, fast ett landställe kanske. Hej och välkommen till Kändispodden, Magnus Skogsberg Ter.
Tack.
Hur mår du?
Jag mår bra, jag är varm och svettig.
Det är faktiskt jag också.
Syns jag det? Övertranspirerar. Jag har dubbla långkalsonger fastän det är varmt.
Är det klimakteriet?
Nej, det är doktors order att jag måste klä mig varmt från och med nu.
Du ser solbränd ut också.
Ja, men det är, så här ser jag ut.
Är
det
så?
Ja, det här är min hudfärg.
Du är ju, och det här säger jag inte med att jag hånade dig på något sätt. Nej, men alltså, du är ju mångsysslarnas mästare, känns det som. På ett positivt sätt.
Ja, men lite grann så är det faktiskt. Det är, man blir inte riktigt bra på någonting. Man blir lite mindre bra på mer.
För att jag lyssnade på dig i morse i en annan podd. Och då kände jag att du och jag är väldigt lika där.
Mm-hmm. Vad kul.
Nej, men jag har också alltid varit så. Och jag är också 200% luststyrd.
Ja.
Ja.
Det är väl inget fel?
Inget fel. Men det kan ställa till det ibland. Nej, men det är ju lite jobbigt.
Ja. Varför det, vet du varför du är det då?
Nej, det är för att jag är gammal, tror jag.
Nej, men du har väl varit så hela livet?
Jo, jag har varit, men det har blivit värre.
Okej.
Okay. Det känns bara så här, så att när jag nådde en viss ålder...
Så måste du hinna göra allt?
Ja, men inte bara hinna göra allt, utan jag kände bara att jag har gjort så jävla mycket för andra.
Ja, vad har du gjort då? Jag kan inte det, jag har inte hunnit läsa på.
Nej, men jag tänker att det var tråkigt för lyssnarna att höra om mig.
Ja, men jag vänder alltid intervjuer.
Jag bara tänker att det är ju härligt. Men jag känner att de kanske känner mig. Du får lyssna på de andra 70 avsnitten. nej, men alltså, jag vet inte. Men jag tänker att vi pratar lite om dig nu.
Mm. Nej, men jag tänkte på det i morse faktiskt. Nu kommer den här mångsysslargrejen upp igen. Och varför är det så? Och i mitt fall så... Jag hittade en mening i morse. Det är en blandning av panik och fantasi för min del, tror jag. Alltså det händer någonting. Jag förlorade mina föräldrar ganska tidigt. Och det händer någonting när man blir utan sin pappa vid 20, utan sin mamma vid 29. Då, om man tänker överlevnad, så blir det panik. Vad fan ska jag göra? Jag har ingen egentligen att ringa ifall det går dåligt. Klart jag har släktingar och sådär, men det fanns liksom ingen backdoor på något sätt. Och sen så i kombination med att jag alltid varit otroligt nyfiken, så spred jag ut min egen portfölj på något sätt på så många hästar som möjligt, så att, inte, så att jag skulle klara mig. Och det är nog en förklaring till att varför jag har gjort så många olika saker.
Men har det ställt till några problem? Alltså jag tänker så här att i USA så är det ju mer regel än undantag att man har en bredd. Medan i Sverige så ska man ju alltid nischa in sig.
Är det inte tvärtom?
Tycker du? Nej, men jag tänker skådespelare i USA, de kan så här dansa och de kan sjunga, de kan det och det och det och det och det. Mm. Då blir man så här bra. Medan om man är både regissör, lite artist, lite skådis och så som du här, så kan inte folk få riktigt kläm på, men är han en bra skådis? Alltså vågar de satsa på dig kanske som skådis i en långfilm för de tänker att du är en reklamkille eller?
Nej, men jag tror faktiskt världen har förändrats lite grann i det. Att det är väl inte... Barbara Streisand var väl en av de första som gick ut och tog kontrollen över sitt liv och började producera det själv. Och blev faktiskt rätt så hånad när hon satte igång och göra det. Ska du göra det också? Så här. Men nu är det ju nästan kutym att liksom skådisar som har kommit någonstans äger en del av saker och ting och artister. Och så att det där med att ta kontroll över sitt artisteri har vi ju sakta vuxit på något sätt. Så utsatt, men det var det jag kände ganska tidigt, att jag kan hoppa och dansa kanske och stå på en scen och så här, men den här utsattheten av att bli vald och duga och så här, alltså den stämde inte med resten av mitt liv, att duga och klara mig och, utan jag måste ha någon slags safety här. Och då var det ganska bra för mig att kombinera att både vara i kontroll och inte ha kontroll. Versatile.
Ja. Men,
som det heter.
Ja, som det heter i bögbranschen också. Men du, ja, vet du vad nu kom jag på? Att nästan senast jag såg dig var, eller stött ihop med dig, var i Berlin.
Är det
på
så?
Folsom.
Nej.
Det minns inte du?
Nej, det minns inte jag.
Vi pratar inte mer om det just
nej,
nu.
Nej, vad hade du på dig? Något omöjligt som man inte kunde känna igen?
Nej, jag skojar. Nej, men... Oj, vilket sidospår det här blev nu.
Ja.
Min hjärna stack iväg. Men så här, du är ju... Vi får ändå säga det. Du är ju för stora massan känd som Ica Sebastian. Åh, du såg ju tråkad ut nu.
Nej, gjorde jag. Jag tycker han är jättekul.
Ja, du får i alla fall skratta hela vägen till banken på grund av honom. Kan jag tro.
Han har gett mig stora friheter.
I förhållande till arbetsinsats?
Ja, och också i förhållande till så här påhitt som jag har hittat på. Mm. Både musikaliska projekt och en firma som jag håller på med som gör glas och så här. Så har jag ju kunnat göra det utan att tänka att jag måste lyfta en lön därifrån till exempel. Och så att och sen när Ica Sebastian kom in i mitt liv så var jag astrött på att vara... en mörk hår. Alltså man är ju sitt paket. Jag var ganska länge i mitt paket när jag var yngre. Jag var mörkhårig, jag såg lite farlig ut. Det var en tid när det inte fanns så många mörkhåriga i Sverige. Jag var liksom den tidens farliga bad guy på något sätt. Och det var ganska tråkigt att vara en sån här heteronormativ påsättare och polis och bli skjuten till höger och vänster. När det var så långt ifrån mitt eget liv. Jag kände att så när jag fick Ica Sebastian, men vill du vara en fjolla i en livsmedelsaffär? Ja, det vill jag. Och jag vill också vara en transsexuell älskarina till Marie Göransson. Alltså det är lättare faktiskt att bjuda på saker som man kan. Än att låtsas vara någon som jag kan spela en heteronormativ idiot igen. Det är inte så, men jag fastnade lite grann i ett fack. Ganska länge.
Ja, jag minns ju dig från storstad. Då var jag nog lite förälskad i dig.
Du behöver inte minnas längre, för allting ligger på öppet arkiv.
Är det sant?
Ja, det är hemskt.
Ja, det håller det idag.
I avsnitt 6 är jag naken.
Ja.
Det var inget bra.
Det ska jag kolla in när jag kommer hem nu, tror jag.
Ja, gör det. Det är som en bra guideline för att man ska aldrig vara naken i en betakamera.
Ja, det har ni där ute. Kolla upp.
Det är Daniel Bergmans film.
Ja. Men den var ju härlig.
Tycker du? Ja. Hur gammal var du då? 12?
Nej, jag är ju nästan som du, tror jag. Vi pratar inte om ålder här, va?
Jo, kan jag. Jag är 57 gånger 58.
Ja, men då är du 10 år äldre.
Mm. Ja. Det är det jag säger, du var 15.
Ja. Nej, men det var bra. Men så här, vi ska ju prata om massor. Mm. Men jag tänkte vi hoppar tillbaka lite, för att du låter inte speciellt skånsk. Men jag hörde att du var från Skåne.
Jag är född i Skåne av norrländska föräldrar.
Ja.
Så att vi pratade jättekonstigt hemma, upp och ner, som Felix Herngrens papira ungefär.
Ja, men när tvättade du bort det då? När du flydde till Stockholm?
Ja, faktiskt.
Ja. Men den lilla resan vill jag höra lite om. För att du sa någonstans att du var självdiagnostiserad homosexuell när du var 12.
Ja, alltså jag visste nog vad jag ville ganska tidigt, ja.
Men för att folk brukar ofta fråga mig så här, men när visste du det? För jag höll ju på och tramsade med tjejer också rätt länge, parallellt. Och du var glasklar när du var 12.
Mm, det var jag nog. Som tramsade med en tjej en gång, för jag tänkte, jag måste ju bara kolla upp om det är så här.
Mm. Om det är så här.
Men det gick inte så bra, och vi var kompisar, och sen så tror jag att jag var kär i hennes andra kille. Hon hade lite olika killar, så jag tänkte att vi kanske kunde bara ligga i en hög som små katter. Men det blev aldrig så jag blev väldigt besviken. Men jag har provat i alla fall. Man måste ju kolla av sina möjligheter.
Ja. Man måste också prova mer än en gång, har farmor sagt.
Ja, det gjorde inte jag.
Nej, för man vet inte om man gillar det första gången.
Okej, okay. All right. Då har jag det kvar.
Nej, men jag har kört efter den faktiskt. Och det får jag tacka farmor för.
Ja.
Alltså när det gäller allt.
Ja, du bara öva.
Nej, men minst två gånger i alla fall. För att ibland så kan man ju vara, alltså man testar någonting som man inte riktigt, ja men som är konstigt, för man är nyfiken. Och så tänker man att man kan, för farmor sa så här, att man kan ju vara lite i chock första gången.
Ja, och du var i chock båda gångerna.
Ja, inte med tjejer så. Nu när jag tänker på det så tänker jag att det är äckligt.
Mm-hmm.
Nej, inte riktigt så jag säger, bara för att provocera. Men nej, men alltså nu är det helt otänkbart. Men för, då så körde jag på.
Men för mig var det inte, jag har tänkt på det där ibland, för mig var det inte så. Jag har ju mycket heterosexuella människor runt omkring mig på arbetsplatsen jämt, och jag ser ju deras världar, liksom jag kallar den heterofällan hoppfaller av, och undrar hur fan de klarar av det med barn, hämtningar och drömmar och man-kvinna, och det frågetecknet mellan könen som jag upplever inte riktigt finns mellan män. Men jag tycker att när jag var så här 12-13 så såg jag det där redan, kanske genom mamma och pappa, men jag bara kände, där kan inte jag. Jag kommer inte kunna gå in där. Det där kommer inte jag förstå. Den här, jag hade jättemycket tjejkompisar och vi kom jättebra överens. Men jag förstod ju dem så väl. Så jag tänkte att gud, var ihop med den där människan. Alltså det här går ju inte. Och så tycker jag nog fortfarande att den där könsfrågetecknet mellan man och kvinna behöver inte alltid vara så. För klart att det finns en massa jämställda människor där ute. Men och kanske blir bättre. Jag kanske hade blivit en bättre hetero om jag hade fötts idag. Men då tyckte jag att det var för mycket att hela världen såg på mig som en riddare som skulle komma på något vit häst och rädda alla från allting. Jag kanske var... Ja, så kändes det.
Men du drog ju till Stockholm tidigt. För där är ju också så här, skulle det skett idag? Jag tänker ibland när man pratar med kompisar som har barn. Alltså jag var ju likadan. Alltså när man var svinung så gjorde man massa saker som barn inte gör nu. För nu är barn så skyddade. Jag tänker, vad var det, 15-16 när du drog till Stockholm?
Nej, jag flyttade hemifrån när jag var 16. Det var ju tidigt, men då bodde jag kvar i Malmö. Ah, okay. Jag drog ju typ i 18, 19.
Ja, då var du ändå vuxen.
Men jag flydde också från en dysfunktionell familj.
Mm.
Jag flydde till någon slags möjlighet att prova min sexualitet. För jag upplevde inte att det fanns så många i Malmö. Och i Malmö var det var ju liksom innan internet. Alltså hur hittar du någon att vara med i en
sensuell... Hitta linjen.
Ja, men ännu värre. Alltså det var ju gå omkring på stan, möta ögon och bara... Min mamma undrade, varför kommer du inte hem från skolan? Men jag gick och gick.
Fan vad det gick.
Och då var det, och det kan man ju se så här gamla, om du hittar någon gammal porrfilm från 70-talet så börjar ju den ofta så att det är en cowboy som går på en gata som möter en annan cowboy som går på en gata, så går de förbi varandra och så vänder man sig om. Det var tecknet. Men det är liksom alla de där, ibland kan jag sakna de där gamla tecknena, att man ska undersöka men det är ju en vanlig savanndejt. Mm. Liksom. Det är ju djur som på savannen som tittar på varandra. Ja. Jag kan ju sakna den ibland. Att den är samtidigt som jag blir otroligt glad och avundsjuk när jag ser att en 15-åring kan ha en dejt på QX eller Cruiser och träffa varandra och få den där första tonårskärleken. Mm. Den fick aldrig vår generation.
Nej.
Det var ju tråkigt.
Ja. Ja, det var ju samma på min tid, tror jag.
Mm.
Jag har bara haft en promenaddejt. Sen så kom det lite internet in i mitt liv. Men hur var det annars då? För du hängde lite på David Bagares, hörde jag.
Jag stod, det var ju där man skulle hänga. Det var ju inte särskilt stor klubb. Var du där någon gång?
Eller? Nej. Jag önskar att jag var det.
Nej, men jag undrar hur många som gick in där egentligen. Men jag tror det var typ max 300 eller kanske till och med mindre.
Det känns ju stort i så fall ändå.
Ja, då var det mindre. För det var ett litet rum, kommer jag ihåg. Mm. Och det var en jävla kö att stå där ute och vänta. Och jag hade ju inte åldern heller, så jag fick ju liksom riska att stå i en dunjacka ganska länge och sen bli nekad. Men jag lyckades trassla mig in varenda gång. Men det var ju verkligen ett kul hål. Det var ju också inte bara gay-människor där inne, utan det var ju en alternativ open-minded-klubb, kan man säga. Mm. Så det kändes ju ett bra, roligt första steg. Ja. Och så var det ju kul där inne. Alltså det var ju glamour och show och knäppt.
Ja. Men där måste väl ditt liv sen ha tagit någon form? Eller liksom, när du drog till Stockholm där, visste du vad du ville då?
Jag hade börjat jobba på Gul och Blå i Malmö.
Mm. Okay.
Och då, det Gul och Blå var typ det enda vattenhålet. När det öppnade i Malmö så var det enda vattenhålet av kreativitet överhuvudtaget. Så det stod ju folk i kö för att få jobba där.
Mm.
Och jag stod i kö tills jag fick jobbet. Liksom.
Ja.
Jag började jobba på en annan butik först. Och de var ju snälla och fina. Och så här, men det var ju på Gul och Blå jag ville börja jobba. Och sen så avancerade jag inom Gul och Blå. Så jag jobbade i Stockholm sen i 4-5 år. Blev inköpare och fick liksom en liten ny låtsasfamilj med Lasse och Maria som startade Gul och Blå.
Ja.
Och det blev väldigt tryggt.
Men vad är det som har gjort att du har fått de här chanserna hela tiden? Är du amerikanskt driven?
Du upplever att jag har fått chanserna?
Nej, men chanser, jag menar inte så. Det är klart att du är bra. Alltså det är inte konstigt så. Men jag tänker mig att vad jag kände igen mig när jag lyssnade på dig, det var ju också det här. Fast det är klart, det är ett samtal så att man hör inte hela storyn. Men det är också tillfälligheter. Jag vet ju också kanske att jag vill någonstans. Men när jag ser tillbaka så har det liksom aldrig varit så här glasklart.
Nej. Nej, men jag har nog varit otroligt lustdriven och dragit mig till alla möjligheter att jobba med något slags kreativt hörn. Och så fort jag har känt det så har jag har ju liksom sprungit mer till de hörnen än jag har sovit, om man säger så. Och så var det väl även där. Och sen har jag nog varit väldigt, på grund av det som hände, så har jag nog varit väldigt känslig för var kan jag både ha kul och var finns det snälla med. Jag blir nästan lite berörd när jag pratar om det här. Men ibland tänker jag på min egen överlevnadsintuition. Jag har varit dragits till snällhet. Folk som jag känner att här kan jag nog överleva. Och kombinationen var ju fantastisk för mig.
Ja.
Så det är väl nog det som har styrt mig.
Mm. För vad jag menade lite med slumpen där, du drog en historia om Karin Falk, till exempel, som mer eller mindre gav dig ett jobb, sitt jobb.
Och hon var regissör på Tre Kronor. Ja. Nej, på Storstad.
Ja.
Och hon var, och då, på alla de där tv-serierna så är det ju ambulerande regissör. Mm. Och hennes block var alltid de mest fantastiska, för hon var så exakt och hon var så ärlig, hon var så rak och hon var kul och allt. Och sen så hade jag fastnat i en längre period av kommersiellt arbete. Jag var reklamfilmsregissör en lång del av mitt liv. Och kände att nu klarar inte jag det längre, för att min kunskap om regi, att stå på scenen, andra skådisar, jag kan inte utnyttja den när det bara är produkter hela tiden och så. Så att då ringde jag till henne och sa ge mig ett pryojobb. Så jag blev prya till henne på Tre Kronor. Och sen så var hon kanske var 50, hon var väl som jag är idag, 58 liksom, skulle snart gå i pension typ.
Mm.
Och en dag så bara, nej, hon gick in till chefen och sa, du kan ta honom nu, han kan det här. Jag går hem nu, jag är trött.
Ja, det var härligt.
Så slängde hon på med 3 avsnitt och sen så fastnade jag i den världen, i 2 år. Det var också en familj, jättebra familj.
Hon är ju, hon lever, en legend.
Ja.
För sådana som är i våran ålder.
Ja, men fantastisk människa. Ja. Alltså, jag ringer henne på söndagar, åtminstone varannan söndag.
Mm.
Och alltså, det är de roligaste samtalen.
Men hur mår hon?
Hon mår bra. Hon har en man som har börjat få väldigt krökt rygg och sådär. Så att det är ju inte skitlätt att bli gammal och så. Men hon är stilig, hon är rapp i käften, hon ser och går och har väl haft lite besvärligt med honom och så. Nej, men jag vill inte vara utan henne. Hon måste leva längre.
Ja, alltså jag hade inte tänkt på henne på jättelänge förrän jag såg henne på den här minnesgudstjänsten, Barbros.
Nej.
När hon dök upp.
Och där erkänner hon ju efteråt att hon hade ju skrivit ner något, men då hade hon ju tagit med sig fel glasögon och såg inte lappen. Så allt var ju ad lib, som hon sa där.
Ja.
Fantastiskt.
Ja. Nej, men då vart man lite varm.
Ja.
Härligt. Men sen då? Du har gjort Rein och Mimmi i fjällen också.
Den har jag gjort.
Och nu var det igen att jag skrattade.
Ja.
Men det är inget konstigt, för jag älskar den.
Du kan skratta åt mig.
Nej, jag skrattar. Jag vet varför jag skrattade.
Nej.
För jag tänkte på Ing-Marie.
Jaha.
När jag sa Rein och Mimmi i fjällen så fick jag en bild i huvudet av henne.
Mm.
Och hon är en sån man blir glad av. Men hur var det äventyret då? För där vet jag också att den vart väl inte kanske så rosad. Men den har ändå betytt något för liksom målgruppen, fattade grejen.
Jag kallar ju den smickerfällan idag. För att jag var en av många regissörer innan 3 Kronor som blev som kunde ha fått göra det där. Och sen så var väl jag ansedd som den som var bäst på det som blev lite roligt. Så jag blev otroligt smickrad när jag fick den här spin-off förfrågan att det skulle bli en lång film. Och sen så hamnade jag rakt in. Det finns en film som heter Living in Oblivion. Har du sett den?
Nej.
Tystnad tagning heter den på svenska. Om man inte vill hålla på med filmproduktion så ska man se den. För det är en sån där film där allt går fel. Man bara sitter och svettas innan filmen är klar. Och så lite var Rein och Mimmi faktiskt så.
Men vad gick fel då?
Nej, men det snöade på fel dag och vi var på ett fjäll och ingen kom och bensinen tog slut. Och alltså det var bara så här, men hur mycket jävelskap ska hända? Och en rysk statist vill inte prata längre. Och alltså det var så här, men vad gör ni med mig egentligen? Och så upplevde jag också att det var väl inte helt perfekt skött från manussidan. Att liksom, manuset var inte riktigt klart, men stödet försvann och så hamnade i mitt knä och lite sådär. Men jag hade ju skitkul ändå medan jag gjorde det där.
Du grät inte?
Jo, jag var jättetrött och grät. Men alltså, jag älskade Ing-Marie också. Och fantastisk skådisk. Bertram också, jättekul.
Har du kontakt med Olga idag?
Nej, Olga har jag inte kontakt med. Men Sanna Bråding och jag har ju kontakt. Så vi upplever ju det där äventyret som totalknasigt. Sen när allting liksom blev klart så förstod jag ju att vi hade ju liksom gjort, det var ju jättemånga olika enheter i den här produktionen som hoppades på olika saker. Jag tror någon trodde i organisationen trodde att vi gjorde en barnfilm.
Ja.
Jag tror att jag gjorde ett abfab-avsnitt som var långt.
Som var långt.
Och alla gjorde, och någon trodde spin-off och någon gjorde någonting annat. Så att det var liksom inte, briefen var inte helt skittydlig så här. Och sen så började också vissa producenter, om det var kanalen eller vad det var för någonting, lägga sig i och börja tycka en massa grejer, att vi måste ha in nästan som man börjar produktplacera och sådär. Det blir väldigt lätt att men många kockar är faktiskt ingen bra soppa så här.
Nej.
Men jag är så glad för den där, för att jag fick, tror jag, mitt livs bästa lärdom i vad en sån där offentlig smocka innebär. Jag tror, alltså jag vet inte om jag inbillat, men jag tror att jag hade ett löp att Sveriges sämsta långfilm är nu gjord.
Och har du sparat löpet?
Ja, det är någonstans, tror jag. Men det var ju skitjobbigt. Det är klart att det attackerade självförtroendet. Men efter ett tag så såg jag också människors förhållande till det som man tror är ett misslyckande. Hur intressant det är, alltså. Och så därför har jag...
Hur menar du då?
Nej, men jag kunde liksom gå in, jag kunde gå in på en fest där strax därefter. Jag ska inte nämna några namn, men alltså personer i branschen som jag känner, kände jag backade lite i rummet för att jag kanske smittade nästan av, av olycka. Liksom. Och det, och, så därför har jag en extremt ödmjuk hållning till alla andra som är kreativa, som håller på. Vilken nivå det kan hamna på, vad man menade. Så det är väldigt mycket grejer som kan hända i en produktion på vägen som gör att det kanske inte blir exakt. Det kanske inte ens kommer fram det man ville säga, för att man har stött på en massa grejer på vägen. Och också fått ett annat förhållande till det som är lyckat.
Mm.
För folk är ju otroligt... Människan gillar ju succé.
Jag tänkte säga det. Folk dras ju... Om det är någon som har succé så tänker man lite också så amerikanskt att man hänger sig lite där. Det spiller liksom över.
Ja, där kan jag bli mätt.
Mm. Ja, men jag har aldrig tänkt på det tvärtom som du sa nu. Det här att, att du smittade, eller du, att någon som då enligt någon inte har en succé. Eller...
Ja, det var, jag upplevde en lätt paria-känsla. När det hade lagt sig att jag blev ledsen av det, så började jag studera det istället.
Ja.
Och tyckte att det var faktiskt nästan lite kul. Jag tänkte, jag går mot den här människan och ser hur mycket han backar av.
Ja, det är precis en sån tanke jag skulle kunna få.
Ja. Man ska gå ut och retas.
Ja, ja, men, någon, ja absolut. Men fler långfilmer då?
För mig?
Ja.
Att regissera igen?
Ja. Nej, men vad är du nu? Just nu i livet? Alltså, så här, för du är liksom, du är skådis och du är artist. Jag vet att du snart ska göra ditt här American Songbook igen. Och du gör det. Men liksom...
Nej, men jag har ju på grund av min den här... panik och fantasi uppfostra eller delen av mitt liv, så blir ju hela tiden min artistiska värld blir ju någonting som jag får göra på kvällar och nätter. Uh-huh. Jag började liksom lite för sent med sången för att jag ska kunna påstå att jag, här kommer jag släppa 18 singlar. Jag har fått liksom attackera även sången på ett sätt, på ett annat sätt, tror jag. Kanske på ett bättre sätt, det vet jag inte. Jag är väldigt nöjd med att jag får vara med där överhuvudtaget. Mm. Men på dagarna så går jag till jobbet. Jag är på min egen arbetsplats som innehåller två företag. Och det ena designar glas som heter Skogsberg Smart. Jag och en kompis satte igång med ett vansinnighetsprojekt med handblåst glas i Tjeckoslovakien för 10 år sedan. Och det är ju ett sånt projekt som jag utan mitt ICA-extrajobb så hade jag inte haft råd att göra det, tror jag.
Nej.
Men det håller på nu efter 10 år att bli ett riktigt företag, kanske. Mm. Så vi har två anställda och ja, men det är roligt. Det är inredning helt enkelt.
Mm.
Och det andra, mitt andra jobb som var reklamfilmsregissör och drama-tv, jag gjorde ju Rederiet och massa snälla tv-serier. Det flöt över från det kommersiella och tv-serier, så flöt över till att jag kände att jag ville vara närmare problemen. Så jag blev någon slags produktionsbyrå som både kan producera film, design, retail experience som det heter, eftersom jag kommer från liksom affärsgolvet en gång i tiden och så det är lite blandning av livsstil och mode och så, men vi räcker upp handen och säger att vi kan göra allt, men väldigt liten byrå med 3 delägare idag.
Ja. Men är det också bra, återigen det där att man kan göra allt?
Nej, men jag, till exempel alla de här egna projekten med sång och shower, så jag har ju producerat dem nästan varenda gång. Och det blir ju att har man ett sånt system på jobbet så kan man göra det med vänster handen, medan den högra handen gör någonting annat som också är produktion. Liksom. Så att jag har ju projektlederi i mig också. Jag har ju fixat, jag är ju stylist en gång i tiden. Jag har ju projektlett modeller som inte vill någonting från hela världen.
Så. Alla supermodeller.
Ja, så efter det så kan man... Efter det och gul och blå kan man göra vad som helst.
Jo, men nu halkar du in där. Visst gjorde du de här alla kappalfilmerna med bondbrudar och sånt? Var inte du inblandad
i
det?
Jag gjorde kappalfilmerna i 2 år. Jag gjorde MQ-filmerna i 2 år. Jag gjorde Kubus-filmer i 1,5 år. Så jag har ju varit ganska mycket en gång.
Ligger du bakom Skorupkos coola stil i den här...
Shame, shame, shame. Ja, ja, det var jag.
Ja.
Men på den tiden var det, då hade ju den branschen inte fött sen. Så Shame Shame är gjort av mig och Jonas Åklund i en öken.
Ja.
Och vem som gjorde vad vet
helvete inte. Vad snygg hon var. Hon är. Men...
Ja. Nej, men det var ju jättekul med henne. Vi hittade ju... Jag kan påstå att jag hittade Isa faktiskt. För att hon var med.
I Bredäng?
Nej, hon var med i samma jättedåliga. Det fanns ju olika modellgrupper.
Ja.
Men, det, ja. Men jag var mer i den som var lite dålig, för den hade också så fult namn. Den hette MSH-modeller.
MSH, vad stod det för?
Ja, jag vet. Jag vet. Mannekängernas svenska huvudorganisation.
Oh my god.
Alltså, kan det bli mer oglamoröst än så? Och egentligen skulle man ju vara med i Stockholmsgruppen, ja, och Mikas och så här.
Men var du en mannekäng då?
Jag var mannekäng. Ja, men jag var den som...
Eller jobbade du där? Eller du var mannekäng?
Nej, men jag var modell, fast mest för så här modevisningar. Mm. Lite grann för några gamla Marco Polo-broschyrer och sådär. Men jag var mest den som var lite kul på scen. Så här, som man slängde in också.
Ja.
Med andra personer som fortfarande jobbar med mode idag. Lalle Jonsson och alla de här. En gång i tiden killarna.
Mm.
Men sen så... Vad fan var
vi det? Pratade om att hitta Isa.
Hon var med där.
Ja, hon var också mannekäng.
Hon var mannekäng en gång i tiden. Och jag kände bara att hon ska inte vara här. Så jag gjorde en fuling och ringde till Mikas. Och sa, ska inte ni ta henne istället? Så någonstans på något papper så finns det en finders fee från Mika till mig. Där jag har någon procent på hennes inkomster. Inte perpetually, men alltså på något sätt. Så finns det. Jag vet inte vad det pappret är och jag kommer inte ihåg att jag fick någon procent överhuvudtaget. Men det känns kul.
Ja.
Och vi är fortfarande kompisar.
Du vet om det?
Jag vet om det. Och Isa var med på en tidig kampanj som jag stylade i Argentina. Jag tror hon var 15 år där. Vi fick liksom ha föräldrarnas påskrift för att hon skulle få vara med överhuvudtaget. Hon såg äldre ut.
Ja.
Men vi är fortfarande goda vänner. Jättekul.
Mm. Ja, hon var med i någon film också, minns jag. Ingen kan älska som vi, tror jag den heter.
Mm. Ja, men sen tog ju hennes karriär liksom bombang.
Ja.
Sen blev det nästan overkligt när hon var James Bond-brud.
Mm.
Kommer du prata med mig nu igen?
Ja. Hon sa att bekantskapen ett tag med dig. Nej, jag skojar.
Nej, det gjorde inte. Men hon försvann. Alltså, det blev ju väldigt overkligt när en människa bara försvinner iväg och flyttar till Hollywood. Och så här. Nu tar man ju det för givet. Men hennes resa är ju fantastisk egentligen.
Mm.
Att hon har liksom klarat det där.
Ja, vad härligt. Vad har du mer jobbat med för härliga divor då? Jag menar inte att hon är en diva, men jag tänker så här...
Alltså, min number one diva är ju Anita Ekberg.
Ja, just det. Var hon också med i någon Kappahl-film? Eller vad gjorde du med henne?
Alltså, det första mötet med henne var en intervju för en tidning som heter Intrig.
Mm.
Som hade någon ambition att den skulle bli... Det var Lars-Peder Hedberg, Intellekta, som drev den där. Och det var någon ambition att det skulle bli en svensk Vanity Fair som var lite så här edgy och man vågade prata om lite andra grejer och så. Och jag var någon slags visuell chef där. Så att ansvarade för att bilderna skulle också bli lite små provokativa och så. Så jag och Denise Grünstein åker ner till Italien för att plåta.
Alltså, jag kan bara tänka mig.
Nej, men det är den knasigaste. Och den artikeln finns, tror jag, någonstans på nätet. För att jag...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
det började med att hon kom så här 6 timmar för sent. Mm. Så vi hade nästan inget ljus att plåta med. Och det liksom, hon sitter i en blå folkvagn i Madonna-BH och jättegrovstickad vit tröja och är bara arg. Och vill inte alls bli fotograferad. Hon vill äta hummer och dricka vin. Och
ligga med karar.
Och Denise Grünstein bara ser liksom solen gå ner i fjärran. Så här, fan också, drick upp nu och ställ dig på torget. Och jag hade med mig någon slags glittertåga som Lars Wallin hade sett upp med huva så här, för vi var lite osäkra på hennes kropp och det hade vi ju rätt i då. Så vid något tillfälle så såg jag så här, nej, men nu är det ju bara en halvtimme kvar på den här solen, jag får visa hur fin den här. Så jag satte på mig den här klänningen på toaletten och hon blev så jävla irriterad att du är ju man, du är en hombre, du ska inte hålla på så där. Så då bytte hon om rasande fart. Uh-huh. Sen ställde hon sig mitt på torget och morrade medan vi plåtade.
Ja, för jag tänkte annars borde hon ju varit förtjust i dig. Du ser ut som en klassisk filmstjärna.
Ja, men Denise Grünstein borrade naglarna i min arm och väste till mig under den där lunchen. Så bara, nu är du straight, buss, du vet. Uh-huh. Och jag höll det fram tills jag började demonstrera
klänningarna. Tills du började klä ut dig.
Ja, tills jag började klä ut mig. Men sen blev det väldigt kul och hon hade värsta integriteten och vi skulle inte få någonting och tyska Stern betalade mer och allting var bara dåligt. Uh-huh. Och så fastnade hon på bild. Men sen, efter 4 glas vin så var det, nu ska vi hem till mig. Mm. Sen fastnade vi inlåsta i hennes trädgård till 3 på morgonen och fick inte gå.
Uh-huh.
För hon hade inte berättat klart om alla sina män som har lurat henne. Uh-huh. Och att hon hade blivit bunden med en telefonsladd. Alltså det var så mycket historiskt så att det är så här minne för livet den där natten.
Ja, klassiskt. Alltså jag tänker den typen av tant. Att låsa in den. Nej, men alltså, jag tänker när hon öppnar upp där. Efter några glas.
Ja, och man vet inte. Alltså, snacka om att leva i en fantasivärld. Man vet verkligen inte vad som är sant överhuvudtaget.
Ja, men härligt var det.
Långa och sammanhängande historier som... Om jonkar som var köpta som låg i Hongkong som man inte kunde sälja.
Ja, oh, herregud. Nu ska vi se vart vi hamnade här någonstans.
Bland tanterna.
Ja, jag älskar ju tanter.
Gör du det?
Ja.
Du var inne på divor.
Ja. Men det känns ju som att du har ett divotek.
Jag tror att jag dras till... Alltså, kvinnor har nog i alla tider tyckt om mig på något sätt. Varför vet jag inte om vi blir kompisar snabbt eller så. Men jag har lätt för att prata med kvinnor. Och då har jag hamnat bland de där divorna. Lättare kanske.
Mm.
Jag vet inte. Och sen blir jag fascinerad över såna där starka kvinnor som är nästan lite galna fast otroligt intelligenta. Karin Falk, Anita Ekberg, Patricia Fields i New York. De är inte så olika alla de här starka. Vet du vem Patricia Fields är? Sex and the City.
Ja, alltså stylist eller någonting. Ja, kostymör kanske. Ja, men jag vet vem. Hon är väldigt färgstark.
Jo, hon är ju grekiska från början, rött hår och så här. Hon hade ju egentligen New Yorks enda punkbutik.
Okay.
Som alla transer klädde ut sig i och alla unga popband klädde ut sig. Grace Jones hittade sina första kläder där och så. Och hon stängde ju den butiken för några år sedan och då reagerade jag på det. Så då sökte jag upp henne och sen så fick jag någon kontakt och så gjorde jag en intervju med henne. Men jag tycker att de är... Oftast så är de ju... Rätt så ensamstående, de här.
Rätt så ensamstående.
Och så har de ändå klarat av ett så här jätteimperien. Liksom. Ja. Hon är ball.
Men intressant att du jämför Karin med Anita. Nu känner jag ingen av dem. Men jag tänkte, de känns...
Nej, men Anita har ju inte Karins intellektualitet. Men Anita hade ju inte blivit den hon hade varit om inte hon också hade haft någon slags envishetsstyrka. Det finns ju en envishet i de här kvinnorna som är liksom, trampa inte på mig. Ja. Sen så kan den intellektuella nivån är ju naturligtvis lite olika av intresset. Och...
Ja. Ja. Men du nämnde New York där. Det känns som att det har betytt mycket för dig och jag älskar också New York. Men vad är New York för dig?
Ja, idag vet jag faktiskt inte. Alltså jag vaknar varje morgon med en extrem världsångest på grund av vad som händer med mannen som jag knappt vill säga namnet på. Och för Amerika stod väldigt, väldigt länge för drömmar för mig att allt är möjligt och ja, men det var en fantastisk värld som man åkte till. Och New York kan man ju fortfarande få den känslan i. Och vi bor ju, jag och min kille bor ju där lite grann. On and off. Sådär. Men landet, om man inte räddar det här landet snart, så kommer min dröm att dö. Jag blir så glad i morse när Barbara Streisands karaoke carpool kommer ut. För nu, har du sett den?
Nej, jag såg att den skulle komma.
Nej, men man blir ju glad för alla artister i Amerika som säger ifrån mot den här idioten.
Mm.
Och då kanske den där drömmen kan komma tillbaka. För det amerikanska landet var ju från början... Hey neighbor, hur mår du? Det här gör vi tillsammans, vi tar hand om varandra. Alltså det fanns ju en caretaking i Amerika som man fortfarande kan uppleva på gatan. Man komplementerar varandra och så här. Men om det ska bli någonting annat, då är det där landet helt livsfarligt. Mm. Då är det ju cowboys och indians igen.
Mm.
Och det var ju inte meningen.
Så att... det är så speciellt med den här mannen. För att ett tag... så blev man lite upprörd hemma. Jag tänkte faktiskt på det senast, om det var igår eller förrgår, att han var på tv och sa något riktigt jävla idiotiskt. Och då kände jag att jag har blivit så trött så att jag bara zappade. Jag orkade liksom inte höra på hans galenskap. Jag vet inte vad jag skulle kunna göra. Men liksom, jag bara stänger av när han kommer. För att nu, jag ska inte säga att nu är det inte kul längre, för han har aldrig varit rolig. Men förut var det mer så här... att det väckte någonting igen, att man ville... Alltså, det här är inte okej. Jag bara kände att han var en pajas nu som jag stängde av. Och det blev jag rädd för min egen reaktion. För att när man bara stänger ner så kan det hända så mycket.
Ja, nej, men sen höll de ju på... De svenska kanalerna kapitaliserar ju på det där också för att få till någon slags spänning. Så att hela den här while you were at sleep-grejen, jag avskydde den. När man började säga, ja, nu har det här hänt under natten. Nej, men vänta, alltså jag måste sova.
Mm.
Alltså jag måste få müsli. Och så kan ni inte chocka mig med att, det liksom att jag har missat något avsnitt av en skräckfilm. Liksom. Mm. Det går inte. Så att jag, alltså det här mellanårsvalet, jag hoppas verkligen att någonting händer. Alltså, för att vi... Och jag upplever också att nej, men jag jobbar med jättemycket olika människor i olika nivåer och märker att ibland så smittar tonen av sig ner i andra, hur man handskas med varandra.
Mm.
Och det här idén med att liksom uppfostran ska försvinna från vår planet, den går inte jag med på. Alltså vi måste buga, tacka, vara vänliga mot varandra, undvika att gå in i varandra på gatan. Mm. Det kommer inte gå annars. Och han står ju verkligen för precis tvärtom.
Mm.
Och det tycker jag, det är som en läckande toalett. Det läcker in liksom i andra verksamheter att ja, jag sa så i torsdags, men nu säger jag något annat.
Mm.
Ja, men okej. Okay. Du har ångrat dig alltså. Och ändrat dig och gjort mitt liv komplicerat. Det är helt okej, men säg att du har gjort det då.
Ja, sitter vi och pratar om mannen med frisyren.
Ah, fy fan alltså.
Men du, vi måste också hinna prata om ditt engagemang.
Mm.
För eller mot, eller vad säger man?
För upplysning.
Ja, självmord.
Mm.
För att när du var 19-20 år, va?
Mm, 20, ja.
Ja. Så tog din pappa livet av sig.
Mm.
Jag vet inte varför det är så jobbigt nu, men... Men berätta lite. Vad gör du nu? För att jag såg dig på tv när du var och pratade om det här.
Nej, men jag... Det här är ju ett tillfälle. Jag försöker hitta olika tillfällen där man kan prata om det här. Och kanske inte bara prata om det här. För jag tror att om vi ska prata om självmord och hur vi ska undvika det, så måste vi också prata om lösningar.
Mm.
Vi måste också känna att det finns inspiration till att leva.
Mm.
Naturligtvis försöka sprida det som Suicide Zero gör. Det finns ju olika organisationer i Sverige. Mm. Suicide Zero är ju den som jag är ambassadör för, som jobbar politiskt, få upp det på agendan, så att det satsas mer pengar på det här helt enkelt, för att man ska komma ner till en nolltolerans. Sen finns det ju andra organisationer som jobbar mer stödaktigt, som Mind.se till exempel är ju en sån, eller SPES, som är en av de få organisationer som faktiskt håller på med efterlevnadsskydd. Jag klämmer ur med de här numren nu. 901-01. Självmordslinjen som man kan ringa om man är orolig för någon och sådär. Och det är svårt att dra hela Suicide Zeros program, men det viktigaste i det programmet, det är en kurs som de har som heter Våga fråga, som du som företag kan köpa eller även som privatpersoner i grupp kan köpa. Och det lär dig att våga prata om de här grejerna. Och framförallt våga fråga, du mår väl inte så dåligt så att du har tänkt att ta livet av dig. För det är en sån där fråga som folk inte vet att man får ställa. Man vet inte, man har inte.
Men skulle man få ett svar på det då? Jag tänker, om du frågar mig så här, tja, hur mår du? Så man säger ju alltid att man mår bra.
Nej. Det tror jag inte.
Tror inte det?
Nej, det tror jag inte. Inte om du är i en lugn situation säger det. Om du har sagt att nej, men jag är faktiskt pressad, eller jag kan ju säga till dig, jag upplever dig som pressad. Jag kan ju påstå det. Jag kan ta min egen mammas faktiskt som exempel. Alltså, till slut så sa ju hon, men är det inte så att du är gay, va? Ja, men då har ju hon gjort jobbet åt mig. Och då behövde jag ju bara säga ja. Och ett ja kan man ju klämma ur sig.
Fast just i det fallet så tänker jag att jag har varit med om så många gånger, och kanske lite jag själv, att man kör där varianten. Att nja, kanske gillar både och. Nej, men så jag tänker, skulle man... Ja, jag försöker tänka hur jag är. Undrar om jag skulle våga erkänna.
Att?
Nej, men om någon ställer en sån fråga som är så där lite jobbig. Nej, men som du sa där, att är det inte så att... Ja, men erkänna att man mår dåligt.
Nej, men jag tycker att det är lättare också om man tittar på statistik ibland. Vi vet ju hur många det är i Sverige nu. Tyvärr så har siffran stigit något, men det är strax över 1500 per år. Vi vet vilka som ligger mest i riskzonen och vad det ökar mest. Och vi vet också att förutom de här 1500 så är det 10 gånger fler som har försökt, men inte dog lyckligtvis. Och sen så är det ungefär, ja, jag kommer inte ihåg exakt ihåg, men det är ännu fler som har tänkt tanken någon gång. Och då, om man vet att det är så pass många, att det är 15 000 som har tänkt tanken någon gång till exempel. Då känner man så här, men okej, jag är inte ensam. För att det är så skamfullt att gå omkring och tänka de tankarna. Så att då tror jag att det lättar ju, att man inte är ensam om någonting. Jag är skiträdd för det själv, förstås. Alltså det är inte jätteenkelt att vara barn till en pappa som har tagit livet av sig, jag är ju de facto en riskgrupp.
Men har du själv haft några sådana tankar någon gång?
Ja, men jag har varit riktigt ledsen och nere och deprimerad och kommit i närheten av den känslan som jag tror och gissar att många som har försökt att ta sitt liv eller tagit sitt liv känt, och det är att de är onödiga. Att det liksom, världen kanske blir bättre utan mig. För att jag har ju försökt att förklara det här för mig själv också, att varför, hur kan en pappa överge sina barn? Liksom, vad är det? Men om man förklarar det med att han trodde att det skulle bli bättre om han inte var där, då finns det ju en omtanke i det. Och tyvärr så har jag ju hittat ett sånt där självmordsbrev sent i livet. Jag kanske har sett det tidigare. Men det sitter inom perm och jag vill inte titta på det, men jag har tittat på det någon gång. Och så där. Och det står ju några, det är svårt att läsa vad det står i varje ord, men det står ju några ord där som att jag är en börda. Och det är ju hemskt att känna att en människa tror att man är en börda för någon annan. Och det är ju det som människor som mår dåligt och som de måste få höra, att vi vill ha dig här. Vi behöver dig här, även om du mår dåligt. Så här. Vi vill inte vara utan dig. För det, ja, nu blir vi ledsna båda två. Den känslan har jag nog kommit i närheten av någon gång och tänkt att shit, alltså tänk om det var ännu värre. Då, så jag är ju rädd för att om jag blir mycket, mycket ledsnare, alltså 100 gånger ledsnare än vad jag har blivit de där gångerna, att jag ska vara en riskgruppspatient. Men jag tänker inte göra det till någonting som ska vara spännande för någon annan människa. Så där, utan min man så hade jag nog inte mått så här bra som jag mår idag, kan jag säga. Jag träffade en man som heter Lecco, som är från ett annat land och med en annan idé om livet. Och ibland så blir det här uppe i Norden lite extra tungt, tror jag. Med mörker och inlåsta i lägenheter och isolation och sådär. Så träffar man någon från Thailand som har buddhismen i kroppen och som säger på jättekonstigt sätt efter första dejten, ja, livet är bara väntrum till döden. Och man bara, vad fan säger du? Det var liksom en liten kick-ass-känsla till livet överhuvudtaget. Och den försöker jag också anamma lite grann. Mm. Att inte ta allting så himla allvarligt. Vi kan ju inte påverka varenda grej i vårt liv. Och det var lite grann också därför som jag startade min YouTube-kanal som jag kallar GubTube-kanalen. För att jag visste inte riktigt vad jag höll på med. Men jag visste att den handlade just om hur klarar jag av förändringar i livet?
Mm.
Kommer jag att klarar jag ett löp till att jag har gjort en dålig långfilm till som är ännu värre? Det är så mycket människor som tittar på den här långfilmen idag så att jag får så mycket pengar per år på Steam så att det måste vara någonting mer än i alla fall. Men jag tappar tråden, jag är ju gammal, du får ju hjälpa mig.
Det gör inget. Vi pratade, nu tappade jag också tråden för nu tittade vilka fina tänder du har.
Fina tänder?
Ja, men när du skrattade så tänkte jag så här. Ja.
Han har borstat tänderna, tänkte du?
Ja, det har du också gjort, det vill jag lova. Men det var någonting, ja men det var på Malou igår, de pratade om tänder. Någon som hade haft sådana stora komplex och slipat ner sina tänder.
Och då, Malou, är du hemma mellan 10 och 12 på dagen?
Nej, men jag var ledig igår och då sitter jag hemma och jobbar. Och jag har alltid Nyhetsmorgon och Malou på. För då hör jag i bakgrunden hur snabbt jag måste jobba. För jag bestämmer innan hur mycket jag ska hinna innan varje reklampaus. Alltså jag är lite störd.
Det låter ju väldigt störd.
Nej, men så här, och men den hade jag bara...
Vadå, du ska flossa tänderna innan nästa reklam?
Nej, men de pratade om tänder på Malou.
Aha.
Och att det var några olika komplex och så. Och just när du skrattade så tänkte jag, shit, du har ju typ perfekta tänder.
Nej, har jag.
Ja.
Du ser rätt, det är någonting med ljuset här. Du ser rätt vit ut själv, tycker jag.
Tänkte du på vitheten, men jag tänkte mig att de var så jämna dina.
Jag tycker vi bara konstaterar att vår munhygien är väldigt god.
Alltså. Ja, den är det faktiskt.
Vi är extremt kyssbara. Fattar inte varför inte vi blir nerhånglade mer ofta.
Ja. Det, nej, men nu tappade jag tråden för att jag skulle försöka plocka upp den där du släppte den.
Där fick du.
Ja, men var det någonting mer vi ska prata om? Ja, men din YouTube-kanal, där var vi.
Ja, vi var där. Och i den så... Jag tror att den blev lite grann...
Det var ett hatmail.
Från dig? Från vem?
Nej, men jag jobbar ju på Aftonbladet.
Och nu det burrade i din telefon.
Ja, och nu var det växeln som ringde. Då är det alltid någon upprörd läsare som de kopplar vidare.
Jaha.
Och där kom jag på förresten. För du och Leck, din man, var ju de första som var med... Gaypar som var med i en reklam, va?
Vi var en av kanske 8 eller 10 bröllopspar på storbildsposters i tunnelbanan för MQ.
Ja. Och då fick ni lite hat?
Vi fick... dels blev vi hakkorssprayade i tunnelbanan.
Ja.
Och sen så fick jag ett hatsamtal från ett anonymt nummer som sa jag vet var du bor, vi ska skjuta er.
Mm. Men hur kändes det?
Ja, inte bra.
För att jag har ju precis varit med om samma sak. Det var därför jag frågade.
Mm-hmm.
Jag skrev en artikel om Sverigedemokraterna.
Okej.
Okay. Och har nog... jag jobbar ju på Nöjet.
Ja.
Så att det är inte riktigt vardag att få mordhot.
Nej.
Där.
Har du så, inte fått det förut heller?
Nej, aldrig.
Nej.
Men det här var en het potatis.
Nej, men det är ju extremt obehagligt. Alltså, det här... som händer i världen måste vi slåss mot och stå upp för. Och det är ju bara hoppas att intelligensen vinner liksom.
Mm.
Det är ju ointelligent allt det här andra.
Ja.
Det är ju verkligen, finns ju ingen framåtrörelse i det.
Nej, man kanske inte ska hälla mer vatten på den här kvarnen. Men det som har fascinerat mig i alla, jag har ju fått hundratals hatmejl också.
Mm.
Kring den här artikeln. Och jag blev så... inte besatt, men fascinerad av de som skrev att nästan ingen kunde bygga hela meningar.
Nej. Och var de anonyma dessutom?
Nej, det var ju deras e-postadresser. Jag svarade vissa. Jag kunde inte låta bli. Det triggas lite. Men det var konstigt. Och män var det. Jag tror att av 300 rätt grova mejl så var det 4 stycken som var från kvinnor.
Jag vill läsa den där artikeln. Kan du mejla den till mig?
Ja, men det var bara en nyhetsartikel om att Kjell Bergqvist hade en namninsamling mot Sverigedemokraterna i samband med valet.
Ja, okej. Okay.
Och det var så konstigt, för jag skrev artikeln. Jag gick i alla fall ut med hundarna och så lämnade jag mobilen hemma. Och när jag kom hem en timme senare så hade jag 153 mejl. För då hade den precis publicerats när jag gick. Så på en gång. Och då tänkte jag, vad händer nu? Och sen så fick jag mordhotet på kvällen där.
På någon live, någon som ringer? Eller?
Jag kan berätta sen exakt hur det gick till. Ja. Men vilket fall som helst så... Ja, men det var en udda känsla. Och då tänkte jag, men oj, om det där lilla kan röra upp de här känslorna.
Ja.
Det här har varit också ett sidospår. Och nu ser jag att vi måste sluta. Och jag har inte ens 25% av det vi skulle prata om. Har vi
inte pratat om?
Nej, vi har 75% som är utelämnat.
Jaha, vad är det som är utelämnat?
Ja, det får vi se till nästa gång.
Ja, okay.
Men om vi avslutar med så här, hur...
Men jag kan väl få rikta in folk till min YouTube-kanal?
Ja, precis, tänkte vi säga det.
För den är så konstigt stavad så man kanske inte hittar dit. Men man måste stava den nästan på tjetjeniska.
Ja.
T-J-E-I-N-C-H.
Ja.
.com.
Men om man googlar typ change...
Om man skriver mitt namn och change, då kommer den upp.
Så det kanske är lite lättare.
Ja, men där finns det... Det blev till slut en jag använde min sent utkommande ur sånggarderoben som en egen resa av förändringsbenägenhet, för det var det för mig. Som ett spår. Och sen så använde jag så mycket inspirerande människor som jag råkade ramla in i som livlinor. Bara för att jag tyckte att de sa saker som var rakt motsatt mot att inte vilja leva, som egentligen var grundtonen. Mm. Och sen så ringde jag upp en gammal parterapeut vars parterapi inte hade lyckats särskilt bra, men han var väldigt goodie. Och frågade om råd, om han kände någon som ville vara expert på ämnet förändringsbenägenhet inom psykologin. Och då tände han till en liten underbar judisk man som heter Philip Weiss. Och då sa han, det vill jag göra. Så då gjorde jag sessioner med honom och pratade med honom. Så slapp jag vara experten liksom. Så det är 3 spellistor där. Och jag marknadsförde inte, körde bara. Nu har jag faktiskt börjat lära mig hur man liksom sprider ut den där liksom. Men nu känns det mer som vissa människor skriver en bok, jag gjorde det där. Så den är liksom stängd. Jag har berättat klart nu och...
Men man kan in och kolla.
Man ska in och kolla på om man söker inspiration eller om, ja, faktiskt först och främst söker inspiration för hitta på nya grejer och inte vara så skraj för livets förändringar. Som jag är egentligen.
Är du?
Jag tror att det är därför jag gör det. För att jag egentligen är livrädd. En gång i tiden så om någon sa upp sig från mitt jobb som jag hade anställt, så kunde jag typ börja gråta. För det var en förändring som jag inte klarade av. Jag har ju tränat med det här nu. Så nu förstår jag ju att men de ska ju inte dö. De ska bara börja jobba någon annanstans.
Ja. Men vad härligt att du gästade Kändispodden, Magnus.
Tack, varför heter den så?
För att jag är obstinat.
Aha.
Och vill tvätta namnet kändis.
Ja, det är ju bra. Hur vill du tvätta det?
Nej, men jag bara tänker att i USA så är celebrity någonting fint. Det vet alla lyssnare, för vi har pratat mycket om det här. Kändis är som en svordom i Sverige. Och att folk blir rädda för att vara med när den heter Kändispodden, det triggar mig också.
Ja, nej, men det är ju bra. Så du ska tvätta så det ska bli...
Nej, men jag tänker att kändis är någonting som... Det är inget fel i det.
Nej. Nej, alltså att vara igenkänd blir ju att vara en kändis. Och då gäller det väl att använda det på något sätt.
Men jag tänker, nu drar vi igång det igen. Men du har ju gjort så himla många bra saker. Och jag säger inte att ICA-reklamen är dålig. Men det kanske, om du tänker att det kanske inte är det du brinner mest för i din karriär. Men det är det som du är känd för. Är det lite orättvist?
Nej, det är det väl inte. Alltså, det är ju antal publika minuter man syns för. Det är det folk blir ju väldigt överraskade när de säger, hur ofta jobbar du med det där? Är det varje dag? Eller, nej, men snälla människa, det är kanske 22 arbetsdagar om året. Eller 30 kanske, max.
Ja.
Så att det,
vad tar du för en arbetsdag på ICA?
Det får inte jag säga här och vill inte heller.
Nej. Men synd. Nej, men det har jag gått och funderat på. Eller jag är inte så, kanske så mycket på din lön, för du har funnits så länge, men jag undrar vad Loa får.
Jag vet, jag har faktiskt bestämt mig för att inte prata med någon annan om det heller, och sen så har vi skrivit på papper. Mm. Men det, alltså man, folk ska ju inte tro att jag... Att,
gör det gratis.
Nej, men de ska inte heller tro att jag kan liksom köpa ett land för, alltså det är ju inte...
Nej, fast ett landställe kanske.
Och ett landställe.
men tack så mycket och tack för att ni har lyssnat.
Ja, tack. Kul att komma. Vad roligt. Det var snabbt.
Alltid kul att komma. Hej.
Hej då.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.